Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Fem kvinnor har på kort tid mördat sommarstråderna. Pojkvän är väldigt kontrollerande. Vi vet vad jag är hela tiden. Om jag inte svarar på sms på 50 minuter så blir jag bestraffad senare. I år tvingas hela 400 kvinnor och barn att fira jul i skyddat boende.
Jag orkar snart inte mer. Ett slag till så dör alla nu. Jag ber dig sluta slå mig. Och ditt svar är... Jag slutar slå dig när du börjar bete dig.
Välkomna till julspecialen!
Ja, idag blir det ett nytt avsnitt med lite julspecial som du säger. Ja. Varför tänker vi just kring jul här nu? Vad är det som ökar?
Det tänker vi ju faktiskt för att det är ju under jul och julledighet, jullov för barn. Så är det ju ofta man blir instängd med sin förövare.
Ja, det är högsäsong även för våld i hemmet.
Mm. Tyvärr. Mycket alkohol som intas och så här.
Ja, och ingen skola eller arbetsplats att gå till som för många är en fristad. Mm.
Så idag har vi en kvinna med oss som arbetar på en kvinnojour.
Väldigt högaktuellt just nu i dessa tider. Välkommen Elisabeth.
Tackar.
Du har jobbat i kvinnojouren ett tag.
Ja, nästan 25 år blir det nästa år.
Mm. Det är nästan lika gammal som du är.
Ja! Häftigt.
Ja.
Hur halkar du in där?
Ja, alltså jag jobbade, man får inte göra reklam i radio eller så här. Men jag jobbade på Sveriges minsta varuhus, om jag säger så.
Mm.
Jag kände väl att jag jobbade jättemycket och jag fick inget gjort utanför jobbet. Så jag tänkte att jag måste hitta något annat att göra på min fritid. Så var jag hemma hos min bror och där träffade jag en människa. Och vi satt och pratade om det här. Så säger hon, du kan väl jobba på komma på kvinnojouren? Ja, vad gör ni då? Så jag, vi hjälper våldsutsatta kvinnor. Kom på ett möte, säger hon. Ja, det kan jag väl göra. Och det jag fastnade för, det var att jag kunde komma för sent. Jag kunde gå hem för tidigt. Jag hade inga tider direkt som höll mig kvar. Och vi är ju så tidspressade idag. Vi måste göra allt inom rimliga tider. Men jag kände, här kände jag mig hemma. Det var ingen som sa, jag har du kvällspost med dig nu för du kommer för sent.
Nej, eller så. Inga krav liksom. Nej, jag var bara uppskattat
att du gjorde. Och jag kunde gå hem om jag behövde gå hem innan. Mm. Det var den frihetskänslan jag kände. Men sen började ju karusellen och den var lite jobbig för min del för att de ju hade inte byggt upp denna föreningen riktigt som det var tänkt från början. Och jag älskar ju utmaningar. Mm. Så jag har väl varit med och organiserat ihop den här jouren så det har blivit lite kvalitet på det. Att man har en handbok idag när man ringer, om man är jourkvinna då. Så har du en handbok där du kan läsa lite stödord, hur du ska uttrycka dig, hur du ska bete dig, vilka frågor du ska ställa eller så. Mm.
Och sen så du har strukturerat upp den inifrån kan man säga?
Ja, alltså jag skadade min rygg för några år sedan och blev sjukskriven i över 4 år. Så jag hade ingenting att göra de 2 sista åren utav de 4 åren. Så jag tog ju alla gamla papper som fanns i kvinnojouren då sedan 80-talet. Mm. Så började jag läsa om vad kvinnojouren, varför den startade och lite sådär. Jag tyckte det var lite häftigt. Och utifrån det så skrev jag en handlingsplan som gör att vi jobbar utifrån de här normerna idag. Mm. Jag tyckte det var lite spännande för jag fick veta att det var en kvinna då som hade blivit nekad socialtjänsten 4 gånger. Och hon fick ju betala dessa nej med sitt liv då hon blev kväm med en kudde. Sen var det då en kvinna i grannkommunen som hade blivit ihjälhuggen med en yxa. Och en 19-åring då som hade blivit våldtagen och kastad i ett dike. Och så tänkte jag, ja men hur gjorde man? Alltså, jag kom ju in 98 i jouren. Och detta var på 80-talet. Och då hade man ju inte de strategierna man har idag. Utan vi, då när jag började så fick vi ju träffa kvinnorna ute på backbänkarna. Eller sitta i en bil. Vi hade ju inget kontor eller så som man har idag. Och det tyckte jag liksom att så här kan vi inte ha det.
Tror du att den kvinnan hade levt då? Med de andra metoderna ni jobbar med nu?
Inte den. Ja, alltså använder man det man gör idag så hade hon överlevt. Ja, det hade hon. Mm. Sen hade hon också andra problem och det hade ju förövaren också såklart.
Mm, yeah.
Och de gick ju lite hand i hand för det var lite alkohol i bilden. Så att ja, hon hade klarat sig idag. Och det var väl det då de i min kommun som gjorde att de började manifestera och tänkte så här får det inte gå till. Så de manifesterade att det här våldet måste ta slut. Mm. Och det var ju syftet med att man skulle lyfta bort förövaren istället för kvinnan och barnen. Men vi är ju fortfarande där. Så att vi har inte nått hela vägen ännu.
Nej, vi pratade om det innan att det är ett genomsyra hela samhället där att det är kvinnan som ska fly, att det är kvinnan som får skyddat beroende och där hon får leva som i ett fängelse. Medan förövaren går fri.
Mm.
Och jag vet även om man söker om kontaktförbud är också väldigt svårt.
Det är jättesvårt idag.
För att det inskränker mannens frihet.
Ja,
vilket jag tycker är helt sjukt. Vadå? Friheten att få trakassera någon. Friheten att få liksom stalka någon. Friheten att...
Men det funkade på 90-talet. Kontaktförbud funkade bättre på 90-talet. Jag frågar mig inte varför, men... Då fanns det väldigt mycket sådana här lampaket de hade på foten eller vad ni nu har.
Ja.
Det här. Och de är ju styrda digitalt till kriminalvården. Mm. Ju, så att de är ju övervakade. Och jag vet inte varför, men de är ju dyra de här lampaketen. Mm. Och sen märker man ju, de kan ju klippa sönder dem och de kan ju göra saker med dem. Så det är väl därför. Och sen är det väl inte alla som är stalkers liksom och vill...
Nej, men jag tänker att kontaktförbud är ju en annan... Det behöver inte vara med fotboja just. Utan jag tänker just att kvinnan bara... Att om han kommer in på hennes tomt så kan hon ringa polisen. Liksom.
Men det är många som...
De tar det på större allvar när det finns ett kontaktförbud.
Ja, men det är ju faktiskt också... Det är på båda hållen. Det är inte bara han som inte ska söka upp. Utan kvinnan får ju inte heller söka upp mannen.
Nej.
För skickar hon ett sms... För jag själv av erfarenhet vet att vi har kontrollbehov båda. Både kvinnan och mannen. Kvinnan har ju det för att hon vill kontrollera sin frihet. Medan han vill ha kontroll på henne var hon befinner sig. Mm. Så om hon skickar ett sms till honom så bryter hon också kontaktförbudet. Mm. Och det gör man utan man tänker sig för man vill ha en kontroll över sin frihet. Men om man gör det, då får man inte behålla sitt kontaktförbud.
Nej, det vet jag. Mm. Och det är bra att du säger det, för det är väldigt viktigt. Om du får kontaktförbud så är det lika mycket upp till dig också att hålla det.
Ja,
att inte ta kontakt med din förövare. Mm. Men oavsett vilket så tycker vi att kontaktförbud måste bli lättare att få till än vad det är då.
Ja, och sen är det väl var tredje månad man behöver
förnya
det. Och det tycker jag med lite så kom igen, ska man behöva hålla på med det här var tredje månad? Ja. Låt det bara löpa vidare så länge behovet finns.
Så inget
finns.
Annat anges, ja.
Precis. Ringer man sen själv och säger, allt är lugnt nu.
Ni kan ta bort det.
Ni kan ta bort det, absolut ta bort det då.
Jag tänker också på resurserna. Mm, de ska sitta någon handläggare där var tredje månad för alla kvinnor eller män som behöver kontaktförbud. Och det är ju mer, det tar ju mycket resurser från samhället än att bara låta det fortlöpa.
Men det är ju likadant om han åker in till exempel så har ju hon rättighet att veta, hålla sig uppdaterad, hur han...
Ja, om man får pension
och sånt. Och jag har ju en kvinna som jag har haft kontakt med nu i 3 års tid och hon får ju själv, nu har det gått så lång tid så nu måste hon själv ansöka om kontaktförbudet. Det är inte fortlöpande efter ett halvår eller ett år. Det beror på hur lång fängelsestraff han får ju. Men nu har det gått så lång tid så måste hon själv ansöka än en gång. Innan var gick det på automatik?
Ja. Mm. Och det är ju ett fel. Så nyssla nu politiker på detta avsnittet och se till att rätta alla de felen som finns. Snälla, en gång för alla.
Ja, det är ju lagarna man måste se över.
Det är lagarna, ja.
Precis. Men jag tänkte, ska vi börja lite så här? Hur fungerar det när man kontaktar en kvinnojour? Kan jag som utsatt kvinna kontakta er själv eller behöver jag hjälp av myndigheter? Och vad händer efter första kontakten?
Alltså när de flesta ringer ju till oss så nämner de, är det en anhörig så säger de jag har en dotter eller jag har en bekant som behöver hjälp. Och då brukar vi säga att kom hit, vi kan träffas och prata. Mm. För det är alltid lättare att se varandra i ögonen och prata. Och de får alltid ha vilka de vill med sig till oss i alla fall. För det måste vara tryggt när man söker hjälp.
Mm.
Eller så sitter man och pratar i telefonen. Det är vilket hon vill. Eller så skickar man sms. Eller så kanske man skriver på sociala medier. Eller så mejlar man. Det ser så olika ut hur personen vill ha kontakten.
Mm. Hur får man kontakt med er? Det är telefonnummer.
Det är vårt telefonnummer 0456-131-00. Och då svarar ju jag oftast. Jag är ju anställd på heltid. Mm. Dagtid och måndag till fredag. Mellan 8 och 16. Mm. Och då tar jag alla snabba ärenden, om jag får kalla det för det, akuta ärenden.
Mm.
Och då träffar jag oftast dem på samtal. Och jag kan jag har gått utbildning i enskilda samtal, så jag kan bearbeta våldet med dem. Och det ser olika lång tid ut. Det får de själva avgöra om de vill, för jag går och visar dem mitt program jag har. Och sen får de själv välja vad de vill prata om. För alla kanske inte är utsatta för sexuella övergrepp eller... ja, alltså det ser så olika ut, så de får själv välja, och det är ingenting jag dokumenterat, och de får själva dokumentera, och de får behålla
skuld,
ja, de får behålla det. Och det som är så bra med dessa enskilda samtalen, det är ju att de här materialet kan hon använda sig av om hon skulle må dåligt i ett annat syfte. Om hon går till en psykolog eller en kurator, så kan hon ta materialet med sig och visa, och då är det mycket lättare för den personen att se vad hon har gått igenom. Då behöver inte hon förklara det, för det är det som är så jobbigt. Mm. För ofta så är det ju så här att de berättade för en närstående, sen ringer de till en kvinnojour, och sen kanske det stannar där.
Mm.
Så kanske hon vill kontakta polisen, då måste hon berätta sin historia igen. Så det alltid bästa är att träffa en kvinnojour och prata, vad är det för hjälp du behöver? Vad är det vi kan göra? Och vi tar ju kontakt med dem hon vill ha kontakt med. Vi jobbar bara utifrån hennes vilja. Mm. Inget
annat. Vad är det ni kan göra?
Ja, alltså vill hon till exempel ha en kontakt med socialtjänsten, så har vi ju två kvinnofrisamordnare som jobbar med våld i nära relationer enbart. Och då kan jag bjuda in socialtjänsten till ett möte på vårt kontor där kvinnan får träffa de här på ett informationsmöte. Och då berättar ju de vad de kan göra.
Mm.
Tackar de ja till den, så öppnas det ju en utredning. Och i den utredningen så hjälper de ju henne utifrån samma sak som vad jag gör på hennes villkor.
Mm.
Men finns det då barn involverade, då är ju socialtjänsten och även jag skyldiga till att göra en orosanmälan. Men det informerar vi ju väldigt tydligt till dem.
Mm.
Och det är ju inte så att socialtjänsten tar några barn idag. Det är ju inte som det var förr. Men för de vill ju barnens bästa.
Mm.
Och oftast idag tycker jag att de fångar upp barnen mycket snabbare än de tar hand om kvinnan. För barnen kan ju inte föra sin talan själv.
Nej, så du tycker att den saken har blivit bättre?
Mycket.
Att man har mycket bättre barnperspektiv, ja, idag, mycket, än vad man hade för 20, ja, år sedan.
I vår kommun funkar det jättebra. Det är likadant om till exempel hon bor i vårt boende. Jag kan bestämma om då hon ska bo i boendet själv. Eller så är det kanske en socialtjänst som vill placera en kvinna i vårt boende. Då tar vi ju betalt för den socialtjänsten, den kommunen som placerar.
Mm.
Och det är ingenting, kvinnan betalar ingenting. Utan det går ju sinsemellan kommunerna i så fall, va?
Betala och betala. Mm. Jag vet att det finns många kvinnor som drar sig för att söka hjälp eller sätta sig i ett skyddat boende. För att de tänker på, men vem ska betala mina räkningar? Hur blir det med hyran? Mm. Alltså, de är rädda för att hamna i en ekonomisk knipa.
Ja.
Hur ser lösningarna praktiskt ut för det? Behöver ni oroa sig för det? Eller finns det lösningar i
samhället? Alltså det tar ju tid. Det är ju det här administrativa. Vi försöker ju se till att vi tillsammans då kontakta de instanserna där hon vet hon har räkningar som ska betalas. Att vi informerar dem och säger att det här har hänt. Med hennes medgivande såklart.
Mm.
Det går att fixa rätt så snabbt om man pratar med varandra om vilken hjälp hon behöver.
Så att du upplever att det finns många företag som kan pausa?
Ja, eller då, sådär, det, och är det gör de. Ja, det gör de. Och det är likadant att skydda sin adress, att ha en tillfällig adress. Och då kan man använda sig av vår adress, och jag levererar posten till dem istället. Men det ser olika ut hur jourerna gör. Det är,
ja, från det är olika individuella lösningar, ja. men där hjälper ni kvinnan.
Ja, vi försöker. Jag tycker det är viktigt för att hon ska kunna känna sig trygg.
Ja, men det är jättebra.
Mm.
En fråga till är ju, får barnen följa med till det skyddade boendet?
Ja, det får alla barn upp till 18 år, om det är pojkar eller flicka.
Mm.
Upp till 18. Vi har till och med haft en kille på 22 år i vårt boende. Mm.
Jag tänker det kan vara ganska skönt ändå att få höra det, att barnen kan få följa med.
Men det ser också olika ut i olika jourer, kan jag säga.
Är det så?
Ja, alltså går man in på Riksförbundets bmeunison.se, där kan man ju gå in och googla, söka sin egen kommun.
Mm.
Och där ser man vad varje kvinnojour gör. Man kan liksom, det länkas till hemsidorna. Och då ofta så står det på alla jourers hemsidor vad de gör för någonting.
Ja, för jag vet att det finns många kvinnor också som inte vågar söka hjälp för att de är rädda för att barnen kommer ta sig ifrån dem. Mm. Jag tänkte på hon Mia som vi hade avsnittet som sa, nu är ni tysta om detta, nu berättar inte för någon för då kanske ni inte får bo hos mamma längre. Mm. Och då är det viktigt att veta att om man söker sig till skyddat boende så kan man oftast få ta med sig barnen. Mm. Att man behöver splittra familjen. Och där tänker jag också att SUS troligtvis är behjälpliga i det. Mm. Att inte splittra och skilja mamma och barnet i onödan.
Alltså jag har varit med i snart 25 år. Jag har aldrig varit med om den händelsen.
Nej.
Faktiskt inte. Nog närmare att socialtjänsten som har placerat att de vill isolera barnen istället, till exempel om barnen behöver gå i skolan.
Mm.
Vi har ju en lag i Sverige som säger att barn måste gå i skolan. Mm. Där har jag varit med flera gånger där jag har kunnat ta in dem i skolan med skyddade uppgifter och om de har specialmat och allting. Det har alltid funkat i vår kommun. Men socialtjänsterna har inte släppt ut barnen. Och då har jag gjort en, via vår kvinnojour då, så har jag skrivit en avvikelserapport mot den socialtjänsten. För jag tycker att de gör fel. De bryter mot lagen. För att de får inte hindra barnen till att gå i skolan. För det är lag för alla att gå i skolan.
Ja, den skolplikten gäller ju ändå.
Ja,
och den är superviktig.
Ja.
För barnen har inte heller bra att isolera i en lägenhet. De behöver ju kompisar. Mm.
Och nu hör du till sak, barnen behöver ju det också. De vill ju stimuleras.
Mm.
Och jag har ändå fått frågan från den socialtjänsten. Tycker inte ni att vi samarbetar bra? Jo då, absolut. Det är inte det handlar om. Utan ni har hindrat barnen att gå i skolan.
Men de försöker inte göra något annat. Alltså distansundervisning eller...
Vad är deras lösning då? Ingenting?
Ingenting.
Ja, det vet jag inte. Jag kan inte svara på det. Nej, för jag har inte, det ska ju finnas. Jag vet att ibland har det hänt att lärare eller skolan har skickat läxor via socialtjänsten. Mm. Så de har hämtat läxorna på socialtjänsten. Så någon socialsekreterare kommer till vårt boende med läxorna.
Mm.
Det har hänt. Men då måste man ju också veta att det här barnet behöver ju kanske lite extra stöd i undervisningen i den situationen de befinner sig.
Sen tänker jag också att lösa det med läxor som hämtas och lämnas, det funkar ju ett tag, några veckor. Ja. Men det funkar ju inte åravis.
Nej. Nej, och kvinnorna bor kvar länge på kvinnojourernas boende idag.
Ja, för man kan vänta på rättegång väldigt länge.
Ja, och vi har ju blivit sociala hotell för det finns ju inga lägenheter. Så det tar ju tid för dem för att få eget boende, det är ju det handlar om. Så den längsta kvinnan som bodde så, som bodde nog i 8 månader i vår lägenhet innan hon fick eget boende.
Och det är många månader av att inte gå i skolan. Då tappar man mycket.
Ja, och sen tänker jag också att det hindrar andra saker också. Alltså hon behöver söka jobb, hon kanske behöver gå till en psykolog. Alltså det händer så mycket under den här tiden. Hon sitter isolerad i ett jourboende där man inte får ta upp vänner och bekanta. För det är ju lite ensamt att bo i ett jourboende.
Mm.
Det är skönt den första veckan. Men sen kryper det närmare dem och då tycker de, nej gud, det här är jättejobbigt. Jag är så ensam.
Mm.
Och vi kan ju inte vara med dem 24/7 liksom.
Nej, och tänker du där också att det kan finnas en risk, alltså att risken att välja att gå tillbaka till sin förövare är ju kanske också större.
Ja.
Om du känner att du är ensam, det är tråkigt, du har inga kompisar, att få livet tillbaka lite lockar. Och att man då står ut med våldet.
Ja, för då hade man i alla fall någon liksom.
Mm. Mm. Ja, jag hade ju en barnfamilj för ett tag sedan där hon bodde nog 3 veckor. Eller 4, jag kommer inte ihåg exakt. Men hon orkade ju inte vara både mamma och pappa för hon hade 2 väldigt, väldigt små barn.
Mm.
Och det är ju tungt, det är tufft med barn.
Mm.
Så hon själv bad mig att kontakta socialtjänsten för att hon kände att hon behövde hjälpen.
Mm.
Och tyvärr så lämnade hon ju barnen till pappan. Och i och med att hon gör det så frånsäger hon ju sig rätten till sina barn. Mm. Så det kan bli lite kluvet att göra det också. För socialtjänsten bedömer då att hon är inte bra mamma. Hon lämnar ju tillbaka till förövaren. Men de lyssnar ju alltid på vad de vill. Och de vill ju ändå säga, tänk på vad du gör. Ja, men jag orkar inte längre, säger hon.
Men kunde man inte satt barnen i ett familjehem eller sånt istället?
Hon och barnen ville ju till pappan. Och pappan var väldigt påstridig. För att han ville ha dem. Han bevisade för socialtjänsten att han kunde vara en pappa.
Mm.
Och då gjorde man den bedömningen. Och det kan ju vara lite klurigt i de lägena. Så där får man tänka mer än en gång. Innan hon får ju alltid välja själv vad hon vill göra.
Mm.
Det är ju ingen som kan säga att hon inte får göra någonting.
Nej, där kommer vi in på en sak. Hur känns det när en kvinna går tillbaka till sin förövare? En kvinna ni har jobbat så pass mycket med.
Mm. Jag tänker att Är det hon vill så är det hon ska göra.
Mm.
Men jag är ju väldigt tydlig med att säga att jag finns här om du behöver.
Mm.
Igen. Det finns ju inget som är rätt eller fel.
Det finns ju statistik på det. Och i snitt tar det 7 gånger innan som man lämnar. Innan
det
man
kan
lämnar
vara så.
Mm. Så att det är inget konstigt att man går tillbaka till sin far bara 1 eller 2 gånger. För det är en process som...
Ja, och de är ju beroende av dem. Det kanske bara är barn eller det är ekonomi eller det är bostad.
Ja,
eller
precis.
Man är gift och man ska dela på saker och det blir tungt, det blir jobbigt. Det är
och som
process.
Vi pratade om innan, man kanske, om man inte har barn kanske man har något djur tillsammans.
Mm. Där finns ju VOV. Mm. Det är tydliga. Det finns inte så många i landet, men jag tror de är 8 eller 9. Men där kan man också gå in på VOV och bara söka en kontakt med dem.
Mm.
Som här, då är det ju VOV Skåne som är närmast.
Okay.
Och den finns ju i Malmö. Och där kan ju de hjälpa till med barn. Med barnet, säger jag.
Ja, men det kan vara ett barn också.
Ja.
Man är ju som ett barn.
Ja. För, men de hjälper ju till. Och där är ju, det blir ju också sekretess på djuret.
Mm. Ja, nej, men det kan ju vara... Alltså det finns ju mer än barn som kan hålla en kvar. Liksom.
Absolut.
Vilken är den vanligaste formen av misshandel du möter?
Det är psykisk misshandel.
Alltså det är väl ganska ofta att den psykiska hör ihop med den fysiska också.
Men den psykiska tar mer i själen än vad den fysiska gör.
Ja, de fysiska såren läker, men det gör inte.
Och blåmärken försvinner. Minnet finns där, men det gör inte lika ont som när det är i själen.
Nej,
det går inte att radera bort, det måste du bearbeta bort.
Mm.
Vad skulle du vilja säga den största skillnaden på kvinnojourer idag och 20 år sedan?
Alltså vi är jätteduktiga på kvinnojourerna.
Mm.
Vi har alltid varit duktiga och vi blir ju bättre hela tiden. För vi får ju utbildningar hela tiden. Och vi jobbar enbart med våldet. Det är därför vi är proffs på det här. En socialtjänst jobbar ju med hela...
Mm. Ja, alla bitar.
Ja, så det är ju skillnaden om de då inte har våldsamordnare som jobbar specifikt med våld i nära relation. Det är ju inte alla kommuner som har det.
Nej. Är det någon skillnad på kvinnorna som söker idag eller för 20 år sedan?
Ja, de söker lättare idag. Mm. Och i och med man får en anställd personal på jourerna, det gör ju att kvinnorna kan ju söka hjälp när mannen är på jobbet.
Mm.
Men pandemin var det ju lite jobbigt för då kunde de inte söka för att då var de hemma båda. De fick ju jobba hemma kanske båda, då blev de ju isolerade mer.
Det. Pandemin har ju också varit en stor orsak för ökning.
Jag tror vi har pratat om det lite innan.
Ja.
Men det var jättetyst i både socialtjänsterna och i jourerna i hela landet när det var pandemin.
Mm.
Det var det. Så jag ringde själv till jourtelefonen för jag trodde telefonen var sönder.
Blev det någon boom sen? Efter pandemin?
Ja, det tog. Nu är det det.
Nu är det det.
Nu är det jättemycket.
Mm.
Nu är det
jättemycket. Men han har varit innan.
Ja, nu så mycket som det är nu. Det är jättelänge sedan det var.
När man bor i skyddat boende, vi pratade precis om skolan och sånt, att den inte riktigt funkar kanske alltid.
Mm.
Finns det några aktiviteter man gör för att stimulera barn som bor i boende? Gör ni andra saker? Typ att vi har...
Om vi kan, i den mån vi kan.
Ja.
Vi har ju en kyrka som tar hand om barnen. De har ju 2 dagar där som de har öppen verksamhet. Där kan ju kvinnan och barnen gå dit.
Ja.
Sen gör man ju andra saker. Man tar ju barnen ut på en promenad eller man åker ner till stranden eller man åker och köper glass eller i lekparken. Så det ser så olika ut.
Mm. Mm. Men ni försöker göra det bäst i alla fall för att de ska få komma ut och få lite normalt liv emellanåt.
Ja.
Har du någon gång hjälpt en kvinna som har gått tillbaka och blivit mördad? Eller
nej.
Alltså, något sånt hemskt?
Nej.
Nej, tack, då hoppas du aldrig får uppleva det heller.
Nej, jag hoppas verkligen jag slipper det.
Hur brukar en kvinna som söker till er, hur brukar hon vara?
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.
Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hur brukar hon må när hon söker, alltså hur beter hon sig när hon söker hjälp hos er?
Hon är väldigt tyst.
Hon är väldigt tyst.
Jag vill gärna ha hjälp, säger hon. Ja, hur då, säger jag. Ja, och sen berättar hon sin, och har hon väl börjat att prata och hon hör att man lyssnar, då kommer det rätt mycket. Och det känns skönt när man hör att det lossnar i rösten på henne, att hon verkligen kan prata ut. Men det slutar oftast i att vi bokar ett möte så vi träffas. Och utifrån det så får hon den hjälpen hon behöver. Hon är nöjd, det är det viktigaste för mig. Att hon är nöjd med informationen.
Vad skulle du säga om man misstänker att man har någon i sin närhet som är utsatt? Vad skulle du säga att man ska göra som vän eller anhörig då? Ska man prata med henne? Ska man fråga henne rakt ut? Eller hur tycker du man ska bete sig?
Av erfarenhet så tycker jag att man ska våga fråga.
Mm.
Man ska agera. Var inte rädd för att fråga om du blir misshandlad. För om du ställer den frågan så blir det förlösande för henne. Då tänker hon, äntligen är det någon som ser mig. Äntligen är det någon som förstår att jag är utsatt.
Ja, så folk ska inte vara rädda på att passa på tå. Inte
jag har alltid ställt den frågan till alla. Och det är ingen som har tagit illa upp för det.
Nej.
Jag tycker det är skönt. Man märker på dem när man ställer frågan att man hör den här lättande sucken. Alltså äntligen kan jag prata med någon som förstår mig.
Mm. Kan man hjälpa er på något sätt från allmänhetens sida? Alltså, behöver ni hjälp från allmänheten?
Från kvinnojouren säger ja. Man det. Vi behöver ju alltid volontärer.
Ja.
Och volontärer menas med att övergripande är det ju att hålla jourvecka då. Alltså, jag jobbar mellan 8 och 16 måndag till fredag. Mm. De andra har jouren från 16 till 22. Vi har inte öppet på nätterna för att det ringer inte på nätterna längre. Nej. Och vi tycker också att samhället ska ta sitt ansvar att jobba på nätterna så vi alla orkar jobba med. Vi är ju ideella.
Mm.
Vi måste ju orka med våra liv också. Mm. Men sen går man på våra möten och framförallt så vi gör lite tvärt emot i Sölvesborg.
Ja.
Vi tar alltid emot en som är intresserad och pratar. Då pratar vi om hur vi fungerar. Men då vill vi att du får den här informationsintroduktionspärmen. Att de får läsa i den. Och sedan får de komma på våra möten.
Ja.
Och vi har ett möte i varje månad. Att vara med på våra aktiviteter. Och känner man att man trivs i gruppen. Då får man gå en utbildning via Unison då. En grundkurs. Och när man har gått den. Så kan man komma med sina förslag och göra det man vill göra i jouren.
Mm.
Jag brukar alltid säga det. Du har sökt dig till kvinnojouren för att göra någonting. Då får du komma och berätta vad du vill och kan tänka dig att göra. Så jourkvinnor behövs alltid.
Mm. Ser det ut så generellt i landet?
Liksom? Ja, det gör det. Och det är svårt idag att få ideell verksamhet. För alla vill nästan ha betalt. För det är ett tungt arbete.
Mm.
Det gäller ju att ha familjen som man har runt omkring sig som förstår. Åker du på en placering, ska åka och placera till exempel, så tar inte det en halvtimme. Det kan ta 4-5 timmar.
Mm.
Så att man offrar väldigt mycket fritid för att hjälpa någon annan. Och det måste familjen förstå.
Mm.
Gör de inte det så... Det, vi har haft många som har varit med som tycker nej, det här passar inte mig. Och då tycker jag det är rätt bra att de får känna på det här först. Att de gillar kvinnojouren och gillar det vi gör. Än att hoppa in i något och gå utbildningar och sen inte gilla det sen.
Nej, det är bättre att börja. Precis. Prova lite och känna
ja,
efter.
Jag tycker liksom att kommunikation...
Det är klokt.
Jag använder mig av ett ord när jag jobbar varje dag. Och det heter ork. Alla vet vad ork är. Det behöver vi ha alla.
Mm.
Men det står för någonting helt annat. O står för omtanke. R står för respekt. Och K står för kommunikation.
Mm.
Och det måste vi ha på alla plan. Om du är utsatt eller du jobbar med något eller i privatlivet. Vad som helst, du måste ha de här tre orden med dig. På alla plan.
Det var klokt
mycket
sagt.
Klokt.
Ja. Wow.
När det kommer hjälp från myndigheterna då, vad hjälper de här med? Och vad skulle du önska att ni mer hade fått för hjälp?
Alltså jag jobbar ju inte så mycket med myndigheterna. Migrationsverket och psykiatrin är väl de som är tyngst att jobba med.
Mm.
Psykiatrin släpper ju inte till... Så det är inte lätt att få tid där.
Nej.
Socialtjänsten har ingenting att klaga på, inte på vår, för vi har ett kanonsamarbete. Vi har en röd tråd genom alltihopa, så behöver kvinnan någon hjälp så kan inte jag, så gör de det. Men just Migrationsverket, jag har ju ett ärende nu där en kvinna har det jättejobbigt. Hon har varit i Sverige i 6 år, hon har problem med att få ett eget personnummer där hon ska få ett arbetstillstånd, uppehållstillstånd, och hon har en flicka som ska ha uppehållstillstånd. Alltså de är papperslösa.
Mm.
Så de lever ju i undre världen. Och i och med att de inte har ett riktigt personnummer, de har ett organisation, eller vad heter det?
E-nummer.
Ordningsnummer heter det.
Ja.
De har 4 andra siffror som inte är kopplat till personen. Det gör ju att hon under den här tiden kan inte hon söka ekonomiskt stöd någonstans. Hon får inte hjälp med tolk eller någonting. Ingen socialtjänst kan hjälpa henne, för hon är i moment 22 helt enkelt.
Det är helt sjukt.
Och har blivit utsatt för våld i
hemmet. Ja, både hon och flickan då. Så hon går ju i vår självhjälpsgrupp och vi försöker hjälpa henne så mycket vi kan.
Mm.
Men tack vare kvinnofridslinjen så får hon lite öppningar där.
Mm.
För där kan hon få en tolk.
Mm.
Där kan tolken ringa upp efter ett par timmar och prata med henne, så hon kan prata sitt språk och säga de orden hon behöver säga.
Mm.
För jag kan varken det ena eller det andra
språket. Nej, det är inte slut.
Nej.
Vad funkar bra och vad funkar mindre bra hos er på kvinnojouren?
Jag tycker det mesta funkar bra.
Ja.
Det är väl det att det enda jag brukar klaga på, det är väl att jag är ensam. Jag jobbar själv. Alltså jag har inga fysiska kollegor, om jag säger så.
Mm.
Jag jobbar ju ensam. De andra är ju telefonledes, om jag säger så.
Ja, så du skulle vilja ha lite fler kollegor
i? Ja, det jag har ju, vi har haft stambyte på där jag har mitt kontor nu, så jag har haft en lånad lokal i kyrkan.
Mm.
Och det har varit riktigt kul att gå dit varje dag, för det är någon som säger hej till mig. Vi pratar väder, vi dricker kaffe. Det behövs, det där,
ja, lilla sociala. Det,
det saknar jag allra mest. Jag brukar säga det, om de ska starta en kvinnojour, försök att vara 2 om ni ska vara anställda. För det är tufft att jobba med det här själv. Jag hade själv
inte tagit jobb. Jag har ingen att bolla med och så heller. Liksom.
Nej. Det är ju... Jag har en kollega i grannkommunen, hon jobbar också själv. Så vi har ju telefonterror med varandra.
Mm.
Eller vi hjälper varandra helt
enkelt. Ja, vad skönt.
Ja, utan henne hade jag inte klarat det. Jag hade aldrig tagit detta jobbet själv idag.
Nej.
Inte när jag är så ensam och jobbar med det. Men när jag jobbat med det så har det blivit rutin på mycket.
Ja, du har så mycket erfarenhet så att du kan liksom ändå köra på.
Mm. Sen det som funkar mindre bra. Alltså min dröm är ju att kvinnojourerna ska lägga ner.
Att vi inte ska behövas.
Ja, precis. Ja,
att samhället gör det vi gör.
Mm. Tyvärr är det kanske många kvinnojourer som får lägga ner i alla fall på grund av de här nya villkoren som staten har kräver. Vill du berätta lite mer om det?
Ja, det kommer ju nya villkor nu den 1 juli 2023. Och det innebär att alla boenden ska bli kvalitetssäkrade. Och då måste man söka tillståndsplikt hos IVO för att granska att vi har en bra kvalitet på hela verksamheten. Och den kostar 60-70 000, tar väl ett halvår att göra ungefär. Sen måste man ha en verksamhetschef som är utbildad och kan socialrätt, eller socionom då, som ska vara anställd och ha betalt. Sen ska vi ha en barnansvarig som kan kib eller trappan. Och de ska också vara anställda med betalning. Och alla volontärerna ska vara anställda och ha betalt. Och det är för stor grej för vår lilla verksamhet.
Ja, där kan jag tycka att det låter jättebra att de vill ha de kraven. Men det är någon som ska betala för dem också och det gör de ju inte.
Nej.
Och där kan jag tycka att ska de ställa de kraven, då får de ju faktiskt hjälpa till och se till att den blir genomförbar.
Ja,
för annars får... blir kontentan blir ju att kvinnojourer som är så viktiga och som egentligen alldeles har alldeles för få lite resurser redan blir så belastade nu av ännu mer byråkrati och regler och kostnader så att de kommer få lägga ner.
Ja,
och det är förödande.
Ja, vi kommer ju lägga ner vårt boende för att vi klarar inte av det här. För det kostar för mycket. Vi kan söka pengarna inom Socialstyrelsen.
Mm.
Det kan vi. Men det är en tuff grej att göra.
Mm. Och, ja, är man då ensam så ska man orka det med liksom.
Ja, vi kan ju, alltså det enda hade varit för oss att ta folk utifrån. Men det är ju också en process.
Ja, en kostnad.
Och vi har bestämt detta, fick vi veta för 3 år sedan. Så vi har redan förberett oss för att vi klarar inte av det här. Vi mäktar inte med att bli en myndighet. För det är inte det vi jobbar för. Nej. Vi vill vara den som jobbar med hjärtat.
Mm.
Så därför kommer vårt boende läggas ner. Men det innebär inte att den öppna verksamheten försvinner.
Nej, kvinnojouren är kvar, men det boendet ni har.
Så öppna verksamheten ska ju bli lite starkare istället. Mm. Så förhoppningsvis får jag en större lokal. Så jag får det liksom lite mer trivsamt på jobbet.
Ja. Kanske en kollega.
Kan hoppas.
En
kollega.
Ja, och vem vet.
Någon att dricka lite kaffe med.
Ja.
Vilka lagar och regler skulle du vilja ändra? Om du hade varit statsminister för en dag.
Oj, det vill jag inte vara. Nej, deras lön skulle jag vilja ha. Nej, men alltså det handlar ju om, i grund och botten så måste man ändra lagarna. Annars kan inte domstolen fälla de domarna som behövs.
Kan du ge ett exempel på vilka lagar som du tycker är helt...
Ja, det är ju alltså... Det är så mycket så det är... Jag kan inte säga... Ja, alltså, men när man griper en man till exempel... Nu pratar vi ju om mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Så tycker jag att straffen måste ju ändras.
Ja, höjas.
Ja. Och jag tycker ju att mer... Det ska bli mer... Alltså det är så svårt. Det är så svårt det här, för det är så mycket.
Det är jättemycket.
Ja, och jag tycker liksom att bara att kvinnan och barnen ska få bo kvar i sina hem.
Ja, inte att de lyfta som ut ska... gärningsmannen istället.
Tittar man i England, då gör de så. De tar ju förövaren och lyfter ut hans, och kvinnan och barnen får ju bo kvar.
Mm.
Och sen är det ju alla straff som gör. Sen ska man ju göra de här förhör och allting sånt här ska ju göras inom rimlig tid. För det tar för lång tid allting idag.
Att de skulle haft ett tidskrav, precis som vi har inom vårdkön, att man har vårdgaranti. Så alltså skulle det varit att från att man anmäler så ska det vara rättegång inom 6 månader. Eller något sånt. Så att inte det flyttas fram hela tiden. För det pratade vi om innan.
Ja.
Att när det flyttas fram, på grund av byråkrati, på grund av resursbrist.
Mm.
Så är det är en sån jobbig process för den utsatta. Som ska ställa in sig mentalt och på alla sätt och vis inför en rättegång.
Mm.
Och sen flyttas den fram. Och sen så ska de börja förbereda sig igen. Och sen så det är jättejobbigt.
Ja, de hinner ju tappa mycket i minnet.
Ja, man tappar mycket av förhören. Och, det är ju en konkret sak att man skulle kunna ändra på. Mm. Och höja straffen. För det är så många män som slår en kvinna sönder och samman. Kommer ut efter ett halvår eller efter ett par månader. Mm. Sen så utsätter de nästa kvinna. Och nästa kvinna. Ja, det blir liksom inte...
Jag tycker ju också man ska... ändra reglerna så att en förövare som slår en närstående så att de ska inte ha någon umgängesrätt med barnen.
Nej. Tack.
Den ska tas bort automatiskt. Ja. Mm. Är det våld i hemmet, har han utsatt någon för våld oavsett om det är ett syskon, en mamma eller vad det, så ska han automatiskt bli av med vårdnaden.
Mm.
Vi har det med dem.
Det tycker jag, men för vi har ju fått en del meddelande av kvinnor som har levt i destruktiva relationer där de har blivit utsatta för våld.
Mm.
Alltså senast för ett tag sedan så skickade en kvinna till mig att jag är så rädd att förlora min son.
Mm.
Jag klarar inte detta och hon hade världens panik. Jag har pratat mycket i telefon med henne och hon är jätterädd. För att nu har han ju ansökt om ensam vårdnad och ska börja driva detta. Men han har ju aldrig varit en pappa till detta barnet.
Tyvärr.
Men många män använder ju barnen. Mm. Att de hämnas på kvinnan genom att göra allt för att försöka ta vårdnaden ifrån dem. Eller sådär. Och sen är det så sjukt att om inte kvinnan är samarbetsvillig till sin förövare. Mm. Så kan det mycket väl vara så att hon mister vårdnaden.
Mm.
För att hon inte är samarbetsvillig. Ja. Och det är ju också ganska skit. Ja. För där borde man verkligen ta beaktande att han faktiskt har utsatt henne för våld. Framförallt om han dessutom blir dömd så att inte det finns några oklarheter. Så inte man oskyldigt anklagar någon. Mm. Men från att han blir dömd och det är bevisat att han har utsatt henne för våld. Då ska inte hon bara kämpa för att få ensam vårdnad också. Det
och det är ju många, alltså alla, de blir ju alltid hänvisade till familjerätten.
Mm.
Och familjerätten jobbar ju för att man ska prata med varandra och inte om varandra.
Mm.
Att man ska vara vänner. Det är ju billigast och enklast såklart. Ja. Men det går ju inte att lösa.
Det är lätt i det att sitta och vara vän med sin förövare.
Och det är ju ett övergrepp egentligen. Ja. Alltså tycker jag, det är ett övergrepp från samhällets sida. Att du ska sitta där och vara vänlig och trevlig till någon som kan få slaget här sönder och samman som du är rädd för.
Mm, precis. Det är väl de grejerna. Men det finns jättemycket om man ska djupdyka. Jag har inte tittat. Nej. Det är så mycket så jag orkar inte med att titta i det. Men det finns jättemycket man kan ändra på.
Mm. Vad är din drivkraft?
Alltså jag älskar ju att... När man ser en kvinna när hon får den hjälpen hon får. Jag blir så varm i hjärtat. Jag vill hon ska kunna gå på stan precis som vad jag gör. Hon ska inte behöva vända sig om och tänka, var är han? Kan jag gå här? Jag måste skynda mig hem. Hon ska kunna vara en fri människa.
Mm.
Och får man då ibland får man kvitto på vissa som man har hjälpt då. Och barn också. Och då blir man varm i hjärtat när man har jobbat med det här många år. Och man träffar barn som man såg kanske när de var 7-8 år. Jag träffar dem nu, de är i 20-årsåldern. Och de kan berätta vad vi gjorde tillsammans. Jag hade ju en liten tjej som vi slog vad om. Detta var 98, tror jag, 99. Där vi satt och pratade. Och vi pratade om rökning.
Mm.
Och så hade jag nämnt för henne att om inte du börjar röka när du är 18 och vi träffas så ska du få 100 kronor av mig, sa jag. Och sen jobbade jag ju i det här Sveriges minsta varuhus då. Och sen ena dagen så kom hennes mamma in till mig, så säger hon: vet du om att min dotter var här och handlade där igår? Jag sa, så jag. Ja, hon sa att det här är hon som sa att jag skulle få 100 kronor om jag inte hade börjat röka när jag var 18. Om man säger till hon kommer hit och så, hur gissar man kan hon komma ihåg det? Det är ju jättelänge sedan.
Mm.
Ja, hon glömmer aldrig det. Så sa jag, säg till att hon kommer hit, sa jag. För att jag vill ge henne den
100-lappen.
Ja.
Nej, hon ville bara nämna det. För hon var så glad, för hon rökade ju fortfarande inte. Jag vill att hon ska komma hit. Så hon kommer inte komma hit. Jag sa, då får du ta 100-lappen och lägga dig ett kuvert och ge henne det från mig.
Mm.
Så det fick hon.
En sån liten gest som betyder så mycket för henne.
Ja, det betyder mycket för henne. Och för mamman också. Mm.
Har du kontakt med de kvinnorna du har hjälpt?
Oftast inte.
Nej.
Jag försöker att klippa. Om inte de vill ha kontakt så klipper jag.
Mm.
Det, annars får man jobba ihjäl sig.
Ja. Mm.
Ja, det är ju där. Då blir det ju jobb dygnet runt.
Ja.
Och du måste ju också få ha ditt liv.
Ibland.
Ja, hur mycket man än önskar att man skulle kunna, det är lite så kan jag känna ibland med. Mm. Hur mycket man än önskar att man vill vara och hjälpa alla, så har man ändå sitt vanliga liv utöver.
Ja, det måste vara finnas.
Det tänkte jag på, en fråga. Alltså när man jobbar och så går man hem och så släpper man jobbet. Men för dig som jobbar med detta så mycket med hjärta och själ och jobbar med människor liksom, som faktiskt var illa. Hur gör du för att släppa jobbet?
Alltså idag har jag ju en stämpelklocka i min mobiltelefon.
Ja.
Så när jag loggar ut så loggar jag ut även min hjärna.
Mm. Klarar du det?
Ja.
Mm.
Men jag ville sluta i jouren för några år sedan. Då var jag hemma i 3 månader. För jag kände att jag orkar inte längre.
Mm.
Men tack vare den ordförande som fanns då så ringde hon hem till mig. Och hon frågade bara hur jag mådde. Vi pratade inte jour, ingenting. Så kände jag att nu saknar jag ju det här.
Mm.
Och mitt hjärta brinner för det här. Jag kan inte sluta med det. Jag ska till och med jobba till jag blir 68, tänkte jag.
Mm.
För att jag älskar detta jobbet. Men det är tungt. Ja, det är jättetungt är det.
Men, det
men jag har lärt
också.
Mig att stänga av. För när jag loggar ut 4, då loggar jag ut.
Det är nog viktigt för att kunna orka.
Ja.
Ja, för annars är det nog lätt att man håller på med det dygnet runt.
Ja, liksom. det var det jag gjorde.
Ja, ligger och älskar på kvällarna och ska, kunde jag gjort mer. Och liksom att man tar, men tar med sig hem.
Jag är ju ändå tillgänglig för de kvinnorna jag har kontakt med, så kan de skicka sms till mig. Så jag kan ju svara dem på fritiden.
Mm.
Men det är ingenting som jag tycker är jobbigt. Utan det är för det många gånger ett akut svar. De behöver ha ett svar för att slippa att tänka på det.
Mm.
Ja, precis.
Så återigen så utgår jag från mig själv.
Mm.
Jag tycker liksom att är det ett sms inte så krångligt att svara på.
Ja, det låter väldigt sunt ändå.
Ja, jag tycker det.
Ja. Okej. Vad ska man som anhörig göra om någon väljer att gå tillbaka till sin förövare?
Alltså man kan ju säga till dem att det är ju inte bra. Men du väljer ju själv.
Mm.
Men att man då ändå säger att jag finns här om du behöver hjälp.
Mm. Att man ändå finns kvar.
Ja, jag tycker.
Har du haft någon kvinna som har kommit och gått till flera gånger om?
Oh ja, många.
Mm.
Men de flikar ju ändå tillbaka till vilken hjälp de kan få. Mm. Och de vet ju att de är inte redo. Det handlar just om alla våldsutsatta kvinnor kunde komma in i en självhjälpsgrupp efter de har tagit en kontakt. Jag erbjuder ju alla det. Så får de ju stå på en kurlista istället om vi har fullt i gruppen liksom. Mm. För om man kan bearbeta detta så snabbt som möjligt så går man inte tillbaka. För då vet man att det är inte hon som äger det här, utan det är han som äger våldet som han har gjort gentemot henne.
Känner du att det är många kvinnor som tar det på sig?
Ja, alltså, det gör alla.
Mm.
Det är mitt fel. Jag skulle aldrig gjort så. Jag skulle tänkt mig för. Jag skulle inte säga så. Jag skulle inte ta på mig de kläderna och så vidare.
Vad säger du till dem då?
Alltså jag förklarar ju hur han beter sig. Det är ju där jag förklarar hur våldet ser ut. Att han är ju som en liten spindel som sätter sig i hjärnan. Och gör om henne till en person som han vill att hon ska vara. Och förklara för henne, att det är han som använder strategier för att komma åt henne. Hon försöker göra motstånd, men hon orkar inte, så anpassar hon sig, så blir hon isolerad istället. Och det är en process som kan ta olika lång tid. Allt från 3 veckor till, ja, den senaste kvinnan som jag har varit utsatt längst, hon var 80 år. Hon varit utsatt i 60 år.
Oj, herregud. Oj, oj, oj.
Ja.
Och hon ringde er till slut och bad om hjälp, ja, som 80-åring.
Hon tog ut skilsmässa. Hon förlorade kontakten med sina barn. Men hon säger det, får jag bara leva 3 år till så får jag leva fri.
Åh, mm. Oh, gud vad sorgligt.
Så jag träffade henne om dagen, så hon kramade om mig. Så sa hon, tack för att du räddade livet på mig.
Oh.
Så, men hon gjorde ju det själv egentligen. Jag vill inte ta den...
Nej, alltså det är
skönt att ringa, att höra, men det är hon själv som har jobbat med att starta processen.
Mm. Jag tror också att det kostar hennes barns kontakt. Mm. Men de kanske förstår ändå.
Ja, de tyckte liksom, är man 80 år gammal så kommer man väl vänta några år till.
Det är inte så. Mm, lite för dem att säga som inte har levt sig det på det viset.
Ja, men det, då handlar det om okunskap. För det är ju det alla människor säger till en våldsutsatt kvinna. Ja, men lämna honom, han är ju dum i huvudet.
Mm,
men det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt. Man måste veta vad våld i nära relationer, hur det ser ut.
Mm.
För att man ska förstå det. Då ställer man, säger man inte så.
Nej, det är så hellre,
jag vet vad du går igenom, jag kan hjälpa dig. Mm. Det är mycket lättare.
Det var som hon, som Mia som vi hade här. Vi frågade henne, vad var det som fick dig att lämna honom? Och då sa hon att ni är den första som ställer mig den frågan. För alla har alltid frågat, varför lämnar du inte honom?
Mm. Jag jobbar ju också väldigt mycket med affirmationer. Att se att de är värdefulla. Att du är fin, du är vacker och så vidare. Sen får de alltid ett armband utav mig där det också står en liten symbol på att du är fin, du är cool. Alltså det är olika uttryck som de får vid varje samtal de är hos mig då. Så jag har en kvinna, hon har hela sin växelspake full med halsarmband. Oh. Som hon tycker liksom att tack vare dem så har jag blivit stark.
Ja, hon blir påminn hela tiden om att hon är väl bättre, värd mer.
Sen de här små affirmationerna som jag viker ihop till typ en liten lott de vecklar ut. Och då ska de associera den till sig själv. Att du duger som du är till exempel. Att du är vacker, du är fin.
Mm.
De brukar de sätta på kylskåpet.
Gud vad fint.
Ja, för det är,
eller spegeln då, så att de ser
de
att...
De här männen bryter totalt ner deras självkänsla.
Ja, det är ju självkänslan och självförtroendet. Och det var ju som... Min kollega då i grannkommunen, vi sa det att det var en kvinna som hade kommit in. Hon sa, det är nästan så för alla. När de kommer till oss så har de inga armar och ben. Men när de har gått färdigt till oss så börjar armarna och benen växa ut. Så de kan börja och bli den människan de vill vara och göra det de själv vill göra. Och det är det viktiga.
Vad skulle du vilja ge för tanke eller message på svenska? Till kvinnor idag som lyssnar på oss nu och som lever i en utsatt relation.
Ja, men sök hjälp. Det finns hjälp att få.
Mm.
Det är inte, alltså, det är okej att säga vad man vill. Det är okej att gråta. Det är okej att skrika. Det är okej att kalla han för fula ord. Absolut. Men sök hjälp.
Mm.
Det finns över 300 kvinnojourer i detta landet.
Mm.
Det finns alltid någon jour som passar för dig.
Mm. Och du sitter här och pratar för Embla kvinnojour från Sölvesborg.
Ja.
Mm. Finns i Malmö också, just er
organisation? Det finns en Embla jour i Malmö också, ja.
Mm. Men som sagt, som du sa, det finns ju 300 till också. Så att det finns, finns många kvinnojour där ute.
Ja, det är många som...
Och man kan ringa till kvinnofridslinjen och sen så...
Man kan också ringa till kvinnofridslinjen, för kvinnofridslinjen har också koll på alla kvinnojourer i kommunerna. Ja,
slussar de det vidare till rätt kvinnojour.
Och där sitter ju också utbildad personal. Ja, det finns ju socialsekreterare och tolkar och allt möjligt.
Alltså, ja, och sen vill jag också säga till våra lyssnare som du berättade för mig innan som inte jag själv kände till. Och det är att om du har någon granne som slår någon eller du själv är slagen eller så, så kan du ringa 112 och bli kopplad till socialjouren i kommunen.
Mm. Ja, det visste inte jag heller.
Mm. Nej.
Det finns ju alla. Och du kan ju även göra en orosanmälan på en vuxen idag. Anonymt om du vill.
Mm.
Mm. Som jag ser, jag har inte svårt för att ringa och anmäla så. Men man kan anmäla anonymt för man kan vara orolig för sin bästa vän.
Mm.
Jag har ju själv en bästa vän som jag hamnade i familjevåld en gång för många år sedan. Där jag såg hennes son for illa i bråket som var den kvällen. Och jag sa till henne att nu ringer jag polisen. Det gör du inte, sa hon. Det gör jag visst. Jag gör inte det för din skull. Jag gör det för din sons skull.
Mm.
För han stod i en hörna och var precis som ett litet aspelöv. Så jag ringde polisen. Och hon blev jättearg på mig. Men vi är vänner fortfarande idag. För idag förstår hon vad jag menade. Mm.
Ja,
men det var våld i nära relationer. Men pojken får illa.
Det är jätteviktigt att lyfta det. Att man kan bli arg. Och besviken och frustrerad på den som väljer att göra en anmälan. Men i slutändan så kommer ni kommer bli tackade för det.
Ja, men det var jobbigt för mig också, för det var min bästa vän.
Ja,
och helt plötsligt sa, nu är jag sjukkvinna, nu är jag inte Elisabeth längre. Nu är jag en från
kvinnor. Men ibland måste man steppa upp och ta den otacksamma rollen där och då för att de förstår det sen. Jag hade faktiskt en vän som flydde hem till mig mitt i natten för många år sedan nu med sina barn och fick sova hos mig. Och flydde våld i hemmet då. Och på morgonen när hon kom ner, jag lät henne sova ut och sen kom hon ner och käkade frukost. Och då hade jag innan på morgonen ringt och pratat med socialjouren. Så jag berättade för henne att ni har ringt socialjouren och ni måste få hjälp.
Mm.
Och hon kände sig ju såklart där och då sviken av mig. Att varför pratade inte med mig först och varför så här. Men hon hade ju aldrig godkänt det då.
Nej.
Men jag visste att det var det hon behövde. Och sen så träffade hon ju socialjouren och de pratade och de berättade vad de kan göra och erbjuda henne för hjälp och så. Sen valde hon att gå tillbaka till sin förövare igen. Men det sådde ett frö.
Ja,
det så något år senare så lämnar hon honom för gott.
Mm. Men det är man sår alltid ett frö med att säga att man finns där. Liksom.
Hon är ju jättetacksam idag för att jag hjälpte henne.
Det är det jag tänkte fråga. Är hon tacksam idag för att du försökte? Ja,
absolut. Vi har jättebra kontakt idag.
Men
jag pratar ofta. Så.
Och att du ändå stod kvar där fast hon väljer att gå tillbaka. Stå kvar.
Ja, och det sa jag till henne också. Mm. Jag är inte arg för att du går tillbaka. Nej. Det är lugnt, jag förstår. Mm. De hade ju barn ihop. Det är som du säger, det här ekonomin och barn har ju ett liv. Och det är inte så lätt att lämna.
Nej, men man är ju jättearg och ledsen och besviken. För man tänker ju ändå, nu har du tagit ett så pass stort steg.
Mm.
Så då tänker man bara, ser du inte det jag ser? Men att man ändå bara lägger sina egna känslor åt sidan och faktiskt väljer att fokusera på den utsatta i detta.
Du gör ju en god gärning.
Ja. Och tänk på den också, alla ni som firar jul nu är lite lediga när ni ser... Någon som har blåmarken eller ni liksom ställer frågan. Är det liv i grannhuset? Ring polisen. Mm. I bästa fall har ni ringt dem i onödan liksom. Mm.
Så, hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Ja, så är det.
Det mördas alldeles för många kvinnor.
Men kvinnojourerna går ju inte hem i hemmen och hjälper till. Nej. Vill jag ju poängtera. För vi vill ju inte utsätta oss för någonting.
Nej, det är polisen som gör det.
Ja.
Men ni finns ju där för kvinnor. Alltså stötta dem i deras...
Men många tror ju att vi kan följa med dem hem och hämta saker och så här. När de har... Men det gör vi ju inte. Utan då måste man ansöka om en handräkning via skattemyndighet.
Mm.
Eller kronofogden är det nu.
Ja. Ja, jag vet, det är också en dum process.
Ja, det kostar 300 kronor eller vad det är nu till och med. Innan var det ju hos polisen. För hade vi gjort en polisanmälan kunde du få en handräkning så polisen cirkulerade runt platsen. Men det gör de ju inte heller längre utan det är ju kronofogden då man får en ansökan.
Det var lite synd. Det var också en liten bakåtutveckling faktiskt.
Det är det ju. Så att förr när hon hade gjort en polisanmälan så kontaktade vi polisen så antingen var de på plats eller så cirkulerade de runt platsen där hon skulle hämta sakerna. Och då kunde hon ju hämta sina saker i ostört.
Mm.
Så är det någon som ska hämta hem sina saker, var aldrig ensam när du hämtar dem. Ha någon med dig.
Mm. För det kan också vara en trigger när hon lämnar. Hon kommer dit och plockar sina grejer.
Ja.
Och han är våldsam och farlig. Det är ju...
Eller så behöver man inte vara med alls själv kanske.
Nej. Att skicka någon vän eller kompis.
Det är nog den bästa lösningen. Ja.
Som berättar vad saker och ting finns och så är det andra som gör det åt henne.
Nu ser jag här att tiden springer iväg. Ännu en gång när vi spelar in. Det är konstigt. Den bara försvinner varje gång. Jag fattar inte det.
Nej, men det går. Tiden går fort om man är rolig.
Alltså jag förstår verkligen.
Ni får bli vän med tiden.
Ja
precis. Jag tänkte bara en lite snabb fråga. Ungefär hur många kvinnor per år hjälper ni?
Alltså det pendlar mellan 300 och 500 i vår kommun. Och det är oftast bara från vår kommun.
Det är alltså minst en om dagen?
Mm.
Oh shit.
Och jag har väl ungefär mellan 150-170 besök om året på mitt kontor.
Och det var i Södersborgs kommun då? Ja. Åh, herregud.
Shit.
Ja, vi visste att behovet var stort. Men jag trodde inte det faktiskt.
Så nu fram till oktober hade vi ju 100... Alltså det var bara statistiken på min. Det jag har dagtid så hade jag väl tagit emot 200 samtal. Mm. Och sen hade jag väl 40... Utav dem var första gångskontakter.
Mm.
Och 46 av dem var andra gångskontakter.
Alltså jag beundrar dig Elisabeth, jag måste bara säga det. Vilken eldsjäl du är.
Ja, men jag tycker om att vara en eldsjäl.
Ja.
Jag gillar den rollen. Jag har fått den i gåva av min far.
Mm.
Han hjälpte alkoholister när han levde.
Mm.
Jag hjälper våldsutsatta kvinnor. Så det är väl något jag har fått.
Fint arv. Ja.
Du verkligen för det vidare.
Ja. Jag gillar jobbet.
Mm. Ja, det märks.
Ja.
Wow. Ja, och eftersom att detta är
julspecial
så tänkte jag nämna lite viktiga nummer som kan vara bra att ha. Och de finns på vår Facebook-sida och vår Instagram bakom våldets porta. Annars är det ju bara googla.
Mm.
Och då tänker jag kvinnofridslinjen, det är 020 50 50 50. Den kan man även som anhörig ringa också. Så det gäller ju inte bara den våldsutsatta kvinnan, utan alla kan ringa dit.
Kan ringa för råd och tips.
Ja. Sen har vi BRIS. Det är för barn. Det är 116 111. Anonyma alkoholister. Där har vi 08 720 38 42. Och en jätteviktig också, det är självmordslinjen 90 101.
Det finns en annan till, men nu kan jag inte numret, men den heter Sluta slå. Och det är för männen som kan ringa som vill ha hjälp.
Jag läste något om det igår.
Jag kan inte, jag kom på den nu när du säger det, men den heter Sluta slå.
Vi kollar upp det, så lägger vi det på vår Instagram-sida.
Ja, kolla det, för att det är ju hjälp förövaren kan söka hjälp där.
Precis, ja, för jag läste lite snabbt om det igår, men
vi kollar upp det och återkommer
med den. Jag lyckades inte hitta något nummer då, men jag kanske hittar det om jag...
Men om du googlar Sluta slå så hittar du det.
Mm. Ja. Sen kommer jag och Silla ha lite juluppehåll. Vi får känna också lite ledighet.
En vecka i alla fall.
En vecka i alla fall. Men jag vågar inte ta.
Nej.
Men så mellan jul och nyår kommer det inget avsnitt. Men det kommer komma ett efter nyår. Lagom till nytt år.
Ja, men ni gör också ett jättebra jobb, ska ni veta.
Tack så jättemycket.
Det betyder mycket.
Mm. Och som sagt, vi finns på sociala medier bakom våldets porta. Vill ni kontakta oss och berätta er historia så är det bara skicka ett mejl till bakomvåldetsporta@gmail.com. Och glöm inte ge oss stjärnor på Spotify.
stort tack Elisabeth för att du kom till oss. Och
tack för att jag fick komma.
Ja. Tack så jättemycket.
Jättekul. Och vi vill önska alla våra lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Och att ni får fira jul i trygghet och värme och kärlek. Och ge lite extra kramar till de som behöver.
Mm.
Sprid kärlek, sprid ljus. Det är alldeles mycket mörker.
Är det någonting ni är oroliga för så fråga. Och som sagt, ring hellre en gång för mycket än en gång för lite om ni skulle misstänka något.
Det finns en liten förening i Sölvesborg som heter Sträck ut en hand.
Mm.
Och där kan man få hjälp med lite mat eller julklapp eller så.
Det var ju fint.
Ja.
Den ligger också på Facebook. Sträck ut en hand.
Sträck ut en hand.
Vi samverkar med dem.
Mm.
De är jätteduktiga på att få grejer.
Ja.
De delar ut jättemycket varje dag.
Ja.
Och det är även till de som inte är våldsutsatta.
Så ja. Jag vet, det finns en tycker chans det också som heter julhjälpen.
Ja, jag har sett som får man kan lämna på Maxi eller något sånt där.
Ja, så man kan ansöka till dem och just om man har lite tufft ekonomiskt.
Nu är det ju extra tufft när allting har blivit så dött.
Mm. Ja, nu är det tufft för alla. Ja. Ännu mer för de som redan är utsatta.
Precis.
Men jag tänker att vi letar upp lite olika sånt och delar på våra
sociala medier. Ja, men det tycker jag vi gör. Absolut. Gör
det tycker jag absolut vi ska göra. Kan vi hjälpa någon lite så gör vi gärna det.
Mm. Så.
Så.
God jul då.
Och gott nytt år.
Hej
då.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma.
Kan inte du snälla ska vi köra mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/mistcalls.